Temat för kvällen är det här. Kvinnor och ledarskap i Nya testamentets församlingar. Och det finns ju mycket att säga om det. Ja, vi gör det rest kanske du funderar på. Finns det så många kvinnliga ledare i Nya testamentets församlingar? Behöver vi verkligen två kvällar till det här? Ja, jag har fått två kvällar. Jag har inte bett om det. David gav mig två kvällar och jag ska säga någonting om det här ämnet. Och jag säger det här med en slags inledning om att det här kan vara ett svårt ämne att tackla, därför att vi kan ha olika förhållningssätt till det här. Och det jag vill börja med att bara säga någonting om, det är ju att vi bär alla med oss någonting till bibeltexterna när vi läser dem. Och när det gäller till exempel frågor kring sexualitet eller kring kvinnor i ledarskap. Vi kommer från något håll. Vi bär med oss någonting. Du kanske själv är kvinna och har gjort vissa erfarenheter. Eller du kommer ifrån ett sammanhang där det här är självklart att kvinnor finns i kristet ledarskap, eller du kanske kommer ifrån ett annat sammanhang där det här inte alls är självklart. Du kanske kommer från ett annat land, en annan kultur, där det inte alls är självklart att kvinnor har ledarfunktioner i församlingen. Därför vill jag påminna dig om någonting som är ju tämligen självklart, nämligen att alla som läser Bibeln också tolkar Bibeln. Alla har vi med oss någonting och vi möter texten naturligtvis, men frågan för mig är egentligen inte om vi tolkar Bibeln väl eller inte, eller om vi tolkar Bibeln, utan om vi tolkar den väl eller inte. Det vill säga, vi läser ett bibelord. Vissa bibelord är lätta att förstå och sätta i ett sammanhang, andra kan vara svårare, och vi kan tolka på olika sätt, och det där behöver jag nog inte påminna dig om med tanke på hur kristenheten i stort ser ut. Men, och det här kan ju inte helt frånkopplas frågan om vad vi har bär med oss till texterna. Men ibland kan det också ha att göra med vår bibelsyn, hur vi ser på Bibeln och vi tolkar texter. Man kan ju definiera i princip Bibeln på tre olika sätt. Man kan lägga betoningen på att Bibeln är Guds ord. Man kan lägga betoningen på att Bibeln framförallt är människors ord, men man kan också lägga betoningen på att Bibeln är någon slags både och, både Guds ord genom människors ord i historien. Och det här kan ju leda till olika, vad vi landar i tolkningar också. Säger vi bara Bibeln är Guds ord, punkt. Ja, då är min fråga, vad menar du med det egentligen? Ja, vi tar emot ordet från Gud självklart, men det gör inte alltid tolkningsfrågan lättare. Betyder det självklart att vi bara läser som det står, punkt? Alla texter? Ja, vi gör nog inte så. Vi läser inte bara som det står och gör så. Vi hälsar inte varandra med en helig kyss, även om vi uppmanas att göra det i Paulus brev. Vi vet att alla kristna underordnar sig inte alla myndigheter, även om Paulus säger att vi ska göra det i Romarbrevet 13 och så vidare. Och det gäller ju den här frågan kring kvinnor. Ja, det står att kvinnorna ska tiga i församlingen. Betyder det punkt av bara därav att ja, kvinnor måste vara tysta? När i sådana fall? I vilka sammanhang? Innebär det att kvinnor inte får leda och så vidare? Andra kan lägga betoning på att det är människors ord, det vill säga vi kan lämna de obekväma texterna ganska snabbt. Ja, men Paulus trodde så om homoerotiska förhållanden under det första århundradet, men idag tänker vi annorlunda. Vi vet mer kring homosexualitet, kan någon resonera. Och så lämnar man texten och så finns det andra företräden som blir viktigare. Personligen så vill jag framhålla att Bibeln både är människors ord och Guds ord. Precis som ordet själv. Ordet blev människa men var också Gud. ordet har den här dubbla karaktären. Därför så tycker jag att den bästa sättet att beskriva Bibeln är att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Det betyder att Gud har talat genom vanliga människor. Han har gjort sig sårbar genom att tala in i speciella sammanhang och situationer. Och där finns också det eviga gudsordet bevarat och förvarat. För mig när jag läser Bibeln så finns det någonting som är viktigare än annat. Och det är att läsa Bibeln i sitt historiska och litterära sammanhang. Det gäller alla bibeltexter för mig. Det vill säga förstå att Gud har talat sitt ord i historien och det ordet är satt i ett sammanhang. Jag försöker förstå var det sägs, varför det sägs, för att också om möjligt kunna tolka det bättre vad det betyder för vår tid och för våra liv. Och det här gäller ju för mig i allra högsta grad texter om kvinnor. Därför att när vi läser texter om kvinnor och kvinnor och ledarskap i Bibeln så måste vi ställa den här frågan, nämligen vad det betyder att Bibelns texter faktiskt är tillkomna i en utpräglad patriarkal kultur och kontext. Vad menar jag med det? Ja, vi måste faktiskt igenkänna att den antika synen på kvinnan skiljer sig radikalt från vår syn på kvinnor och kvinnors roll i samhälle och hem. Vad betyder det att texterna finns i en typisk mansvärld? Alltså Bibelns värld är männens värld. Och då talar jag både om judisk och grekisk romersk kultur. Låt mig bara ge några exempel på det här. Om vi börjar titta på den antika kulturen så är den utpräglad hierarkisk. Det är ett enormt hierarkiskt samhällssystem där de som har makt står överst, de som har pengar. Men det här gäller också kön i antiken. Är du man har du per automatik en viss roll i antiken. Det här gäller kvinnor och män i judisk kultur. Arenan för samhället i judendomen samtida med Jesus och Paulus, det är mannens värld. Det är rabbinernas värld. Det är männen som syns i det offentliga livet. Kvinnan är hänvisad till hemmet och barnuppfostran generellt. Det är lätt att konstatera att i samtida judisk kultur med Jesus och Paulus så har kvinnan en tämligen marginaliserad ställning. Det finns undantag. Det finns kvinnliga profeter, en och annan. Det finns en och annan drottning. Det finns en och annan makthavare. Det finns till och med exempel på kvinnliga synagogsföreståndare som vi känner till genom utgrävningar. Men det är inte det allmänna, det hör snarare till undantagen. Judendomen är i grund och botten en patriarkal struktur eller kultur. Så här kunde judiska rabbiner uttala sig om kvinnor. Och jag ger bara några axplock. Man kunde säga att två män är bättre än 100 kvinnor. Och då menar man när det gäller klokskap och vishet och hantera livets svårigheter. Eller man kunde lära sig som judisk rabbin att be följande bön: välsigna vare Gud som inte har gjort mig till hedning, slav eller kvinna. I vissa sammanhang så bads det här dagligen bland judiska rabbiner. Och judiska rabbiner kunde säga att låt hellre Toras ord brinna än att de ges till kvinnor. Därför var det vanligt i antiken, dock inte överallt, men det var vanligt i synagogan att kvinnorna hade en speciell del, ibland bakom ett skynke till och med, där kvinnor inte tog del i undervisningen. Därför att kvinnan behövde inte det. Hon var inte riktigt värdig och hon behövde inte riktigt det för de uppdragen som hon hade i livet och i samhället i stort. Om man tittar på den grekisk-romerska kulturen så ser det ungefär likadant ut. Jag skulle säga att det finns ännu fler undantag från det patriarkala samhällssystemet i judisk kultur. Men generellt har en kvinna ingen utbildningsrätt, ingen vittnesrätt, ingen arvsrätt. I Bibeln talas det om söners rätt. Och det beror helt enkelt på att det var söner som ärvde i antiken. Var du en kvinna så kunde du inte räkna med någonting. Därför var det så katastrofalt att en kvinna förlorar sin man. Och dessutom när vi möter till exempel änkan i Nain som också har förlorat sin son, så är det fullständig katastrof. Finns ingen garantipension. Finns ingen allmän pension. Finns ingenting att luta sig mot. I grekisk-romersk kultur så finns det exempel på mer emanciperade kvinnor, det vill säga frigjorda kvinnor, och de hittar vi framförallt i den romerska eliten. Där kan vi hitta kvinnor som var starka och satte ner foten, men det var yttersta gräddan av samhället. Det var kvinnor som, jag vet inte om ni har sett, följer den här TV4-serien nu om Vespasianus och Titus som går, är någon som gör det? Det är en väldigt intressant serie som går på fyran som skildrar det romerska samhället inifrån. Där finns det några makthavande kvinnor i den romerska eliten. Men de är få. Lokalt kan man dock hitta, och det har man hittat genom inte minst antika utgrävningar, att kvinnor kunde ha ledande ställningar. Speciellt uppe i Makedonien. Där kunde kvinnor ha ekonomiska, juridiska ställningar i det offentliga. Men det hör till undantaget. Det finns mycket att säga om det här. Det finns mycket skrivet om det här. Men jag vill bara ge en slags bakgrund var de här texterna som vi diskuterar hör hemma. Det här är inte våra tänkande om män och kvinnor. Det krockar egentligen mellan oss och texten. Det är 2000 år emellan. Och frågan är ju, hur ska vi förhålla oss till de här texterna? Hur såg Jesus? Hur såg Paulus på kvinnor? Och våran fråga är ju naturligtvis också då kvinnor i ledarskap. Jag vill ta dig med de här kvällarna till bibeltexterna. Det är det viktigaste för mig. Att läsa texterna och vad de betyder för kyrkan. Vad betyder de här texterna utifrån reflektioner kring kvinnor i ledarskap? Hur ska vi förstå texter som att kvinnan inte ska undervisa eller ska vara tyst? Eller kvinnor ska underordna sig mannen och så vidare. Vad är rimliga sätt att förhålla sig till de här texterna? Och låt mig säga väldigt tydligt. Du behöver inte tycka som jag säger. Eller det, jag kommer skriva ut mig själv. Men jag gör inte det för att jag ska övertyga dig om någonting. Jag gör inte det för att jag säger att någon har rätt eller någon har fel och det är jag som har rätt. Du får gärna tycka någonting annat än mig. Och jag bjuder in, inte till en konflikt, jag bjuder in till samtal, jag bjuder in till en dialog där vi kan reflektera tillsammans. Och du får självklart ställa mig mot väggen. Är ni med?
Ja.
Jag säger det för att på en skola så får jag påminna mina studenter ibland. Men i en församling tror jag vi behöver påminna om det där lite oftare. Därför ibland så tror vi att bara för att någonting sägs framifrån så är det så, punkt. Är ni med? Jag bjuder inte in till ett omvändelsemöte att tycka som mig, utan jag bjuder in till samtalskvällar och reflektioner tillsammans. Är ni med? Med den utgångspunkten så låt mig börja med att bara säga någonting om Jesus. Vi ska landa framförallt hos Paulus och i Paulus församling. Det är Paulus som har också de mest problematiska orden. Det är Paulus som tystar kvinnor. som säger att kvinnan ska tiga vid sammankomsterna, att de inte får undervisa och så vidare. Men låt mig bara säga någonting kort om Jesus. Därför att det intressanta med Jesus är ju att han samlar lärjungar. Och vi är mest bekanta med de 12 lärjungarna. Han hade fler lärjungar. De 12 var de som specialtränades. Men det intressanta är att Lukas, som är faktiskt mer intresserad av kvinnor i sina texter än Matteus och Markus och Johannes, att Lukas lägger märke till en sak när han börjar tala om de 12 lärjungarna, nämligen att de som följde Jesus, det var 12. Men också några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Och så börjar han räkna upp de här. Det var Maria från Magdala som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som hjälpte dem med sina tillgångar. Det här sista uttrycket, som hjälpte dem med sina tillgångar, ska inte tolkas som att de står och kokar kaffe efter möten eller att de liksom bara stryker kläder och står där som några slags tjänstefolk. De hjälper dem med sina tillgångar. Jag tror att några av de här kvinnorna är ekonomiskt bärgade. En vet vi är det, inte minst nämligen Johanna, hustru till Herodes, det vill säga kung Herodes förvaltare Kusas. Utom bibliska källor nämner denna Johanna. Hon är en rik kvinna som har blivit en Jesustroende. Hon backar ekonomiskt, men hon far också med som en lärjunge, en kvinnlig lärjunge. Det fanns fler kvinnliga lärjungar, skulle jag vilja hävda. Marta och Maria får en sån här roll. Maria, hon sätter sig vid Herrens fötter. Så gör man när man igenkänner en rabbin i antiken. Man sitter ner, och när hon sätter sig ner så igenkänner hon att hon vill vara en lärjunge till Jesus. Det finns andra kvinnor naturligtvis i texterna. Den samariska kvinnan är intressant. Det är en samarier. Det är en kvinna. Och hon är antingen frånskild eller prostituerad. Och hon är en marginaliserad kvinna som Jesus ägnar ett väldigt intressant samtal med. Han möter henne som kvinna mitt i hennes marginaliserade situation. Totalt ointressant för en judisk rabbin. Det är en sån människa en judisk rabbin skulle gå förbi. Hon var inte riktig jude, hon var samarier. Hon var dessutom en kvinna som en judisk rabbin tackade Gud för att han inte var. Och dessutom så var hon frånskild eller var prostituerad. Det kanske märkligaste av allt i evangeliernas berättelser om kvinnor, det är att de första apostlarna är kvinnor. De första sändebuden är kvinnor. Jag brukar ibland säga att skulle berättelsen om Jesu uppståndelse vara fiktion, det vill säga utan något som helst faktaunderlag eller inte vara historiska texter. Ja, en sak skulle man aldrig komma på i en fiktion, nämligen att låta kvinnor se Jesus först. Kvinnor har ingen vittnesrätt. Man litar inte riktigt på kvinnors vittnesbörd. Är ni med? Och det är kvinnorna som ser Jesus först. Det är kvinnorna som ska gå och säga till apostlarna, de andra apostlarna, Petrus och lärjungarna, vad de har sett. Är ni med? Kvinnor får kanske den mest viktigaste rollen i evangeliet, nämligen de blir bärare av uppståndelse. Budskapet. Är ni med? Det är fantastiska texter. Läs de här texterna i det antika samhället. För mig indikerar det texternas historicitet. Du skulle aldrig komma på tanken, om du vill övertyga någon i antiken, att sätta kvinnor som de första vittnena till uppståndelsen, om det inte fanns någon som helst historisk grund för det. Jag ska inte uppehålla mig så mycket mer vid Jesus, men låt mig bara konkludera att det här är en fråga som diskuteras bland bibelforskare. Att man konstaterar kvinnor är, eller att Jesus intog en annorlunda hållning gentemot kvinnor än det övriga samhället. Det är mer eller mindre 100% av forskarna överens om. Frågan är hur mycket annorlunda. Man kan generellt säga att Jesus intog en mer inkluderande hållning till kvinnor än det judiska samhället i stort. Han såg kvinnor. Han omfamnade kvinnor och han hade kvinnor som var i hans lärjunga följe. Så mycket kan vi konstatera. Jesus är en mycket annorlunda judisk rabbin. Det finns väldigt få andra texter som talar om kvinnliga rabbinlärjungar. Är ni med? Jesus skiljer sig. Han sätter igång någonting, vill jag hävda, i synen på kvinnan och ger kvinnan mandatet att bära evangeliet om den uppstående. Är ni med? Missa inte detta radikala i texterna. Vi ska nu gå till Paulus och det är det jag ska ägna resten av vår tid tillsammans åt. Att titta på Paulus i sitt sammanhang. Och när vi kommer till Paulus, jag ägnar mycket av, eller det mesta av min bibelforskning åt Paulus och paulinska församlingar. Jag är en Paulus-älskare, men alla är inte det. Jag har stött på en kvinna som sa mig en gång att jag hatar Paulus. Jag stötte på en annan och sa att Paulus är en riktig mullig mansgris. Han har förtryckt kvinnan i 2000 år. Han borde slängas ut från Nya Testamentet, sa hon ganska krasst. Jag träffar många som tycker han är väldigt kärv av olika anledningar. Och det är ju Paulus som skapar problemen för oss egentligen när det gäller kvinnlig ledarskap, som jag ju har antytt. Men problemet för mig, det är att när vi går till Paulus och pratar om kvinnor och ledarskap, så börjar vi i fel ända. Vi börjar med de knepiga texterna. Och de knepiga texterna gör att vi inte ser den stora bilden. Är ni med? Alltså blir vi så fokuserade vid en eller två, ja, det handlar i princip om tre texter hos Paulus, så att vi ser inte det stora mönstret. Vi ser helt enkelt inte skogen för alla trän. Vi fastnar vid någonting och så får vi en viss uppfattning. Därför så skulle jag vilja börja i den stora bilden av kvinnan hos Paulus. Och kanske backa ut ännu mer och förstå Paulus grundvision. Det han lever för, nämligen det som har skakat om hans liv. Det som Gud gör, har gjort och vill göra i historien genom Jesus Kristus. Detta brinner Paulus för. Och för Paulus så handlar det om att Gud gör någonting nytt i historien. Jag har läst den här texten många gånger och när jag blev kristen i tonåren så betyder den här texten mer än någonting annat, att den som är i Kristus är en ny skapelse. Men det tog många år innan jag insåg att Mikael Tellberg läste den texten alldeles för individualistiskt, för snävt. Jag tänkte hela tiden, ja, men den här texten handlar om att Gud har gjort någonting i Mikael Tellbergs liv, halleluja, tack och lov, det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Är ni med? Men den här texten handlar om någonting så mycket större. Nämligen att det Gud har gjort i Mikael Tellbergs liv, så han erfar det någonting nytt. Det är i själva verket början på den nya skapelsen av hela kosmos, universum, Guds upprättelse av världen, av mänskligheten. Den har börjat i det vi får smaka i nuet. Är ni med? Detta är församling för mig. En försmak av det nya. Av förlåtelse. Av Guds närvaro.
av hopp, av mening, av förtröstan i en kaotisk värld. Och församlingen för Paulus är bärare av denna nya skapelse som ska omfatta allt och alla, säger han i några texter. Men för Paulus så omfattar det synen på människan. Typ när han säger att nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det vill säga, i Jesus Kristus, så här uppfattar jag den här texten, så skapar Gud någonting nytt. Där Gud river ner hierarkiska system och barriärer, där man inte talar om vem som är jude eller grek, vem som har pengar eller inte, vem som är fri eller slav, eller vem som är man eller kvinna. För Paulus innebär inte det här att manligt och kvinnligt suddas ut i Kristus. Paulus är fullt medveten om att det finns fortfarande judar och greker i etnisk bemärkelse. Att det fortfarande finns fria och slavar. Men Gud gör någonting med vårt sätt att se på varandra och upprättar oss i Jesus Kristus. Och här är jag övertygad om att Paulus i den här texten gör upp med sitt rabbinska förflutna. Kommer ni ihåg den här rabbinska bönen? Välsigna vare Gud som inte gjort mig till hedning. Jag har färgat det här så du ska se kopplingarna. Till slav eller kvinna. Det här är ett eko av den bön han lärde sig som grabb, sen barnsben. Kristus spränger den här bönen och skapar någonting nytt. Och det jag vill bara påminna dig om när vi kommer till Paulus, det är att Paulus är betydligt mer radikal när det gäller kvinnor i ledarskap och tjänst än vad vi ofta ser att han är. Jag säger att inte alla ser det, men vi är så störda av de där texterna att kvinnan ska tiga eller kvinnan inte får undervisa. Vi ska komma till de texterna. Så vi ser inte mönstret hos Paulus. Jag ska ge ett exempel på kvinnor i församlingens tjänst från den här texten. Romarbrevet 16, är lite smått här, men det är Romarbrevet 16, vers 1-16, om du vill slå upp din bibel. Paulus skriver till församlingen i Rom. Han har aldrig varit där. Men det finns ingen församling som har så många som man hälsar till som församlingen i Rom. 26 stycken namn räknas upp. Det är judar, 5, 6, 7 stycken, men de flesta är greker och romare. Det finns några riktigt välbärgade som Narkissos, som troligtvis tillhörde det romerska hovet. Men det finns också en del fattiga, frigjorda slavar. Det finns mycket skrivet kring namnen på de här personerna. Och anledningen till att vi vet en del om de här namnen har att göra med alla fynd som är gjorda i Roms katakomber från 100, 200 och 300-talet. Tusentals namn. Där vi också har förstått vilka samhällsklasser som tog vissa namn och vilka namn som var typiska namn på frigivna slavar och så vidare. Vi vet väldigt mycket egentligen om många av de här namnen och till och med några av de här personerna. Fast det intressanta i den här uppräkningen, och det har jag ju markerat i texten, det är ju alla kvinnor nämns. Det finns 26 personer som hälsas till, varav 9 är kvinnor. En tredjedel. Och tar vi med det 27:e namnet som nämns i kapitlet, så är det Foibe som är bärare av Romarbrevet
till församlingen. Bara det indikerar någonting, att det är en nära medarbetare till Paulus som får anförtros. Och ibland brukar man säga att Foibe, som bär brevet till Rom, är en av Nya testamentets första textutläggare. Därför att bära ett brev innebar inte att du var anställd vid Postnord primärt. Du var snarare utbildad textutläggare, det vill säga en som bar Paulus brev skulle också vara beredd att svara på frågor kring brevet. Det var ett, i antiken var det här ett jätteviktigt uppdrag, därför att den som bar brevet var representanten för den som har skrivit brevet. Är ni med? Foibe har inte vilken roll som helst. Men som ni märker så nämns Foibe, Priska, Maria, Junias. Här nämns Tryfaina och Tryfosa, Persis och Rufus mor, Julia och Nerevs syster. Låt oss titta närmare på de här kvinnorna. Den första kvinnan som nämns, det är Foibe. Och Foibe är, som jag sa, en medarbetare till Paulus. En del vi kallar henne för diakon, därför att ordet tjäna här är egentligen, kommer från ordet diakonos, diakon. Men det är det ord som är ännu mer intressant än ordet diakonos, diakon. Det är ordet prostatis, inte prostata, men prostatis. Hon var en prostatis. Som ordet prostata kommer från grekiskan, som betyder att det ordet är, betyder stöd eller hjälp egentligen. Och en prostatis i antiken, det var vanligtvis en välbärgad person som understödde andra ekonomiskt och socialt. I det antika samhällssystemet så var du hela tiden, du köpte inte försäkringar för ditt liv. Du köpte kontakter uppåt. Det gällde att ha kontakter uppåt hela tiden. Det var utmärkt att ha en prostatis. Någon som kunde ekonomiskt skydda dig i samhället. Och jag sägs det att hon har varit en prostatis för många. Också för mig. Väldigt intressant. Här möter vi en kvinna som Priska eller Priskilla. Vi vet en hel del om henne och hennes man Aquila, som är från Rom men blir utvisad tillsammans med judar från Rom år 49, och då hamnar de i Korint. Och från Korint far de med Paulus för att starta och jobba med församlingen i Efesos. Och från Efesos återvänder de så småningom till Rom. Det här är ett par. Det intressanta är att jag tror det är 5 eller 6 gånger de nämns, så står alltid kvinnan före. Priska står före Aquila vid alla tillfällen utom ett. Mycket unikt. Ofta är det mannen som räknas upp först, sen kvinnan. Men det intressanta är att han kallar dem för medarbetare. Paulus använder normalt inga titlar för sina medarbetare. Det vill säga om de är pastorer eller om de är äldste eller om de är församlingsledare. Det vanliga ord han använder är medarbetare rakt upp och ner. Oavsett vad de heter. Är ni med? Och här signaleras att de arbetar med mig för evangeliet. Jag är övertygad om att Priska har inte rollen av att stå i köket enbart. Hon är med och bygger församling. Hon är med och sprider evangeliet om Jesus Kristus. Den tredje kvinnan som nämns, det är Junia. Och den här Junia, hon är ju mycket omdiskuterad. I den gamla översättningen, eller rättare sagt i Bibel 2000, så står det Junias. Men det här har blivit en man. Det är jätteintressant att studera. Hur blev Junia en man för att sedan bli en kvinna igen? För det håller på. Det är jätteintressant. Problemet i den grekiska texten, det är att ordet står i akkusativ. Och då går det inte skilja om det är maskulint eller feminint. Det här har lett till diskussionen. I den tidiga kyrkan så var det ganska tydligt att man tolkade som en kvinna. Men framåt 300-400-talet så blev det mer och mer tolkat som en man.
Och det blev en man på medeltiden, definitivt.
Men i den första svenska bibelöversättningen som kom på 1500-talet så var hon en kvinna. Och det var bland annat Martin Luther som såg till att det blev en kvinna. Men i mitten på 1800-talet så såg några vise män till att det blev en man igen. Och i 1917 års översättning så blev det en man. Och i Bibel 2000 så blev det en man. Det var en lång diskussion när NT81 skulle inkluderas i Bibel 2000 angående just Junias. Därför en stark grupp av bibelforskare i Sverige ville ändra det till en kvinna. Den principiella hållningen var att vi ändrar ingenting i NT81. Ändå gjorde man det på två ställen, visade det sig. Och det är ju intressant, nämligen att man tog bort ordet homosexualitet i första Korintierbrevet 6 och i första Timoteusbrevet 1. Annars inga ändringar. Så Junia, eller rättare sagt, Junias blev fortfarande en man. Men jag kan hälsa dig att i många internationella översättningar, nordiska översättningar, så har hon redan blivit en kvinna. Och hon kommer att bli en kvinna igen i det som kallas Nya Testamentet 2026. Har ni hört talas om det? Att det är på gång en helt ny svensk översättning. Den första icke-statliga officiella svenska översättningen. När Bibel 2000 kom ut så beslutades det att det ska inte vara kungar eller riksdag som bestämmer om bibelöversättningen i Sverige längre. Uppdraget gick till till Svenska Bibelsällskapet. De senaste 10 åren har jag jobbat för Svenska Bibelsällskapet med olika provöversättningar. Den första kom 2015, sen kom en till 2021. Och då beslutades det, skarpt läge, vi ska göra en helt ny svensk bibelöversättning. Det är alltså kyrkorna nu primärt som bestämmer detta. Är ni med? Det är något unikt som är på gång. Jag personligen har översatt bland annat Romarbrevet i den nya översättningen som kommer. Jag kan lova er, nu är hon en kvinna. Det jag tror att hon var från allra första början. Därför att här är det Andronikus och Junias. Det är alltså ett par som nämns, precis som Priska och Aquila. Som är högt ansedda som apostlar. Jag är personligen övertygad om att det här är ett apostlapar. Det är inte apostlar i den meningen som de första 12 apostlarna, men de har den funktionen i den tidiga kyrkan. Och översättningen kommer bli troligtvis, fortfarande under lite förhandling, men att de är högt ansedda som apostlar. Alternativt att översätta är bland apostlar. Det finns fler kvinnor, vi ska snart ta en paus, men här har du två. Vet du inte vad dina döttrar ska heta i framtiden, ni som är unga? Här har du bra tips. Tryfaina och Tryfosa. Jag har aldrig stött på dig. Men de arbetar vadå? I Herrens tjänst. Ja, vad tror ni de gör? De bygger församlingar. De förkunnar evangeliet i någon bemärkelse. Det är precis samma uttryck som Paulus kan använda om Timoteus eller Silas eller Titus. I Herrens tjänst. Och så kan du titta på en som heter Persis. Hälsa den kära Persis som har arbetat mycket i Herrens tjänst. Och vad har hon gjort? Ja, troligtvis har hon varit beredd att offra sitt liv i tjänst för Herren. Går vi till andra brev så finns det två kvinnor i Filipperbrevet som heter Evodia och Syntyke. Det är också ett brev som jag har översatt för den nya översättningen. Och många bibelforskare menar, det här är de två första namnen som nämns i Filipperbrevet. Nämns för övrigt väldigt få namn. Och vad är det som nämns först när Paulus kommer till tillämpning av brevet? Ja, det är två kvinnor. Jag uppmanar Evodia och jag uppmanar Syntyke att vara eniga för Herrens skull. Ja, dig som är en verklig vän, och här tror kommer den nya översättningen låta annorlunda. Därför att det är väldigt otydligt med vem är den här dig. Och det här, så är det nog ett egennamn i botten. Så den nya översättningen kommer lyda typ, ja, du, tsygos på grekiska. Du som är en verklig vän, hjälp dem, till de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare. Evodia och Syntyche har, jag är personligen övertygad om det, jag skulle kunna ge dig ett flertal belägg för det här. De är med i och leder församlingen i Filippi. Och de har en konflikt antingen inbördes eller gentemot församlingen. Och Paulus kallar dem för medarbetare. Återigen. Här har du en annan i brevet till Filemon, Apfia, som nämns i hälsningen. Medarbetaren Filemon och vår syster Apfia. Jag skulle satsa en hel del pengar på att hon också är en ledare i församlingen i någon bemärkelse. Här finns det en kvinna som heter Chloe i första Korinthierbrevet som har en husförsamling. I församlingen i Korinth, när Paulus skriver första Korinthierbrevet, finns det åtminstone tre husförsamlingar. En leds eller samlas hos Chloe. Och jag tror inte vi riktigt kan skilja mellan att leda och samlas hos. Jag tror inte det enbart handlar om att man öppnar sin lägenhet eller sitt hus. Där handlar med stor sannolikhet om ett lite större hus. Man har tjänstefolk och man öppnar huset. Man har en ställning i samhället. Och det gäller ju även Lydia som vi möter i Filippi också. Hon och alla i hennes hus blev döpta. Hon välkomnade församlingen. En kvinna som också har försvunnit i historien är en nymfa i Kolosserbrevet. Bibel 2000 så är det en man, nymfas, i hans hus. Men titta på flera andra ledande översättningar på den här texten. I norska översättningen både 2011 och den senaste som kom i år 2024 så är hon en kvinna, nymfa och hennes hus. I de två största bibelöversättningarna i världen skulle jag vilja säga, New International Version och New Revised Standard Version, där är hon en kvinna. Därför kommer du, den kommande översättningen kommer lyda att hon, det är nymfa och församlingen som möts i hennes hus. Återigen tror jag en ledande kvinna. Är ni med? Hallå? Hallå. Är ni med? Det här är det stora mönstret som jag ser. Det är fler kvinnor än vad vi tror i ledande ställning. Och min slutsats utifrån det här, det är att Paulus hade ett flertal kvinnliga medarbetare som var aktiva i den tidiga kyrkans missions- och församlingsarbete. Det behöver man inte övertolka. Det är för mig uppenbart med alla dessa kvinnonamn i hans brev. Och jag tror att vi kan säga att kvinnor också var högst delaktiga i paulinska församlingars gemenskap och gudstjänster. I en text som vi ska titta på nästa vecka är ju första Korinthierbrevet 11, där Paulus diskuterar vad kvinnor ska på sig i gudstjänsten när de ber och profeterar. Inte om, utan han utgår ifrån att de är aktiva i gudstjänsten, till och med som profeter. Och här vill jag bara konstatera, innan vi tar en liten bensträckare, att Paulus förståelse av kvinnans roll och uppgift i ledande uppgifter skiljer sig generellt från den gängse synen på kvinnan i samtiden. Ja, Paulus är vidsynt. Han har förvånansvärt många kvinnor. Vet du förresten, vet ni hur många namn som nämns som medarbetare totalt i breven och apostlagärningarna till Paulus? Kan vi få en gissning här? Hur många medarbetare, om man skulle räkna upp namnen, tror ni finns? 100! Får vi någon mer gissning? Lite mer? Eller vad sa ni? Högre?
Nog med förslag.
Ja, det säger en vis man här. Därför att det är 95, ja, runt det. Så det var en väldigt bra gissning. Vem var det som tog hem det? Ja, det är bra. Det är bra. Ja, men det är nästan 100. Och då är min fråga, hur många tror ni av dem är kvinnor? Nej, vilken översättning? Det är bra. I Mikael Tellbergs översättning. Ja, nej, men utifrån de här texterna jag visar bland annat. 30 är också väldigt bra gissat. Det rör sig om någonstans mellan 25 och 30. Och då är vi alltså på en tredjedel, är ni med? Och varför lyfts inte detta fram oftare? Att Paulus har så mycket kvinnor som han arbetar med och som finns i hans församling. Efter den här inledningen så ska vi då ta tag i några texter som tycks säga någonting annat än det jag har sagt. Men som du förstår så är jag positiv till kvinnor i ledarskap i den kristna församlingen. Jag kan inte vara annat som nytestamentlig forskare med tanke på hur de här texterna ser ut med det generella draget. Och jag står ju till vardags och utbildar kvinnor till ledare och pastorer. Och jag står i en stolt tradition där faktiskt skolans grundare, innan Akademi för ledarskap och teologi så hette ju skolan Örebro teologiska högskola, och innan det hette det Örebro missionsskola, grundad 1907 utav John Ångman, Örebro missionens grundare, som var den första i Sverige som på regelbunden basis utbildade och skickade ut kvinnliga evangelister. Och jag är stolt att stå i den traditionen där kvinnor har fått en roll som förkunnare på missionsfältet i Sverige och utomlands. Och ja, jag står för det och jag är stolt över att stå i den traditionen. Men självklart måste vi ställa de svåra frågorna. Och det är det vi ska göra nu, tänker jag, genom att titta på närmare på tre stycken problemtexter kring kvinnor i tjänst. Det är den här texten som vi ska ta ikväll. Där står att kvinnan ska inte undervisa i församlingen, utan hon ska tiga och vara stilla. Det är den här texten som finns i första Korinterbrevet, som handlar om att kvinnan ska tiga i församlingen under gudstjänsterna. Och har de någonting att fråga om så ska de ta det med sina män när de kommer hem. Tystnad. Och den tredje texten är den här som handlar om att mannen är kvinnans huvud. Och att kvinnan ska underordna sig mannen därför att mannen är skapad till avbild. Men kvinnan är en avbild eller avglans utav mannen. Hur ska vi förstå en sån text? Och det väcker också frågor naturligtvis om texter som Efesierbrevet 5 om att kvinnan ska underordna sig mannen. Att mannen är kvinnans huvud och så vidare. Men det ska vi ta nästa vecka. Du märker att det är en bibeltext i första Timoteusbrevet och två texter i första Korinterbrevet. Jag brukar påminna om när vi tolkar knöliga brevtexter att de här breven måste vi igenkänna att det är en typ av tillfällighetstexter. Men det menar jag inte att det inte är Guds ord, men jag menar att det finns en speciell anledning, tillfällighet till att de här texterna har skrivits. Och ibland så vet vi inte riktigt varför någonting tas upp eller sägs. Det här påminner mig om att vi skulle vilja veta så mycket mer om den ursprungliga kommunikationssituationen. Det här är fragment av en dialog. Frågor har ställts om någonting och Paulus svarar på någonting. Och det här är ibland problem med att läsa brevlitteraturen i Nya testamentet. Det är som någon liknar vid att lyssna på ett telefonsamtal, men du hör bara ena parten. Och så ska du försöka gissa. Jag brukar säga att när min fru pratar i telefon, vilket hon gärna och ofta gör, då kan jag ibland gissa vem det är. Jag kan till och med gissa vad de kommer överens om. Och är hon helt tyst så kan jag till och med gissa vem det är också. Man kan liksom rekonstruera om man lyssnar noggrant, och det är det vi gör när vi läser Paulus brev. Så låt oss gå till den här första texten som är första Timoteusbrevet 2 och 9 som jag vill kommentera någonting om. Likaså ska kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande. Inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte. Inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Till Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades, utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon ska bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Ja, den här texten är ju ganska tydlig med vad den säger. Att kvinnor inte ska undervisa i församlingen, utan ta emot undervisning i stillhet. Och en generell traditionell läsning av den här texten är ju att man argumenterar Bibeln som Guds ord ska läsas universellt och bokstavligt så långt det är möjligt. Står att kvinnan inte får undervisa, så ska hon inte undervisa, punkt. Och det här är ju anledningen till att det finns ledande präster och pastorer som inte vill se kvinnor i predikstol till exempel. Inte vill se kvinnor stå framifrån. Det märkliga är ju egentligen att samma män kan låta kvinnorna ta hand om undervisningen för deras barn. Men undervisa vuxna, det klarar de inte. En märklig paradox egentligen, kan jag tycka. Men ändå. Och ofta, jag ska inte ironisera, för jag har respekt ändå för den här tolkningen. Man argumenterar utifrån skapelseteologin. Paulus refererar till Adam och Eva. Och då menar man, ja, men det ligger någonting i kvinnans natur. I kvinnan som skapad, som gör att hon inte är lämpad att leda män. Att hon inte är lämpad att stå framifrån och förkunna och så vidare. Och samtidigt kan man då hänvisa till att det finns inga tydliga indikationer på att de förmaningar som ges ska tolkas som att de enbart gällde då eller för ett visst sammanhang, det man brukar kalla för en partikulär tolkning. Det verkar ju vara kvinnor i allmänhet som tilltalas i texten. Det verkar inte vara någon specifik kvinna. Och så gör man den här korsreferens eller hänvisningen till andra texter. Texten ligger i linje med andra texter som talar om kvinnans underordnande och tystnad i gudstjänsten. Och det här har ju använts genom historien till att hålla kvinnor utanför ledarskap och utanför eller borta från predikstol och så vidare. Och vi behöver inte gå långt tillbaks i pingströrelsens historia till exempel. Men när kom den första kvinnliga pastorn i pingströrelsen? Det var på 60-talet, tror jag. Går du tillbaka till början med 1900-talet, då fanns inte pingströrelsen överhuvudtaget. Men efter det som hände på Azusa Street, det var inte många kvinnor i Sverige som hade ledande ställningar. Och framförallt var de inte förkunnare eller föreståndare och så vidare. Det här är en del av vår tradition i ett flertal samfund i Sverige. Och som jag sa, det har hänt enormt mycket på 100 år. Som du förstår så läser inte jag texten som att den ger ett förbud för kvinnor att undervisa. Varför då? Står det inte så? Säger inte texten uttryckligen att kvinnan inte tillåts att undervisa, vers 12. Det finns några saker som jag lägger märke till när det gäller den här texten. Och jag har sammanfattat det i tre punkter och tre frågor. Och det är att den här texten skaver lite grann för mig. Därför att Jag ställer frågan, hur överstämmer textens praxis med Paulus praxis för övrigt? Det jag pratade om innan rasten. Det verkar ju ha varit många kvinnor. De kan väl inte ha suttit helt tysta. De var medarbetare. De var uppståndelsevittnen. De hade byggde husförsamlingar. Kan han verkligen ha menat att kvinnor inte får undervisa? Ta till exempel Priscilla, som nämns vid flertalet gånger före sin man. Det är alldeles uppenbart att första gången vi möter henne i Apostlagärningarna 18 så undervisar hon tillsammans med sin man, står det. En som heter Apollos, som var en viktig ledare i kyrkan. Hon gör det här, det står inte att det var Aquila som undervisar, utan Priscilla först, tillsammans med Aquila undervisar Apollos. Ja, det här skaver för mig. Två andra frågan. Det är, hur överstämmer textens teologi med Paulus teologi för övrigt? Och då menar jag mer specifikt. Titta på den här bibeltexten. Det väcker en fråga. När han säger så här. Ty Adam skapades först, vers 13. Och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades, utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Hallå? Varför gör du så här? Varför skyller du på kvinnan? I Romarbrevet 5, första Korinthierbrevet 15, där är det Adam som syndade. Alltså det är någonting som skaver här. Varför får kvinnan explicit uttryckligen skulden i texten? Som att liksom, någonting vänds, som går emot hans normala, skulle jag säga, teologiska paradigm. Med Adam som syndade. Är ni med? Varför? Och den tredje frågan, hur förklarar vi bäst textens egenheter? Ja, vad har du för förklaring till vers 15? Att hon ska bli räddad, frälst genom sitt moderskap. Menar Paulus att kvinnor blir frälsta genom att föda barn? Vilket en del har hävdat i kyrkans historia. Andra har hävdat att kvinnan i fråga här handlar om Maria som räddar världen genom sitt moderskap, men det är ganska långsökt, det sägs inte ett smack om Maria. Det talas om en kvinna som föder barn och blir räddad. Hur ska man förklara det? Ja, jag tänker så här. Och nu ska jag ta dig med till en läsning utav första Timoteusbrevet och andra Timoteusbrevet också för den delen. Att det är väldigt tydligt när man kommer in i de här breven. Och här vill jag läsa brev historiskt och i sitt sammanhang. Att Timoteus finns i Efesos på grund av vilseledande lärare. Sägs från början att jag bad dig stanna i Efesos för att ta itu med de som förkunnar avvikande läror. Och det här styr första och andra Timoteusbrevet från början till slut. De avvikande lärarna. Hela första Timoteusbrevet slutar med att varna för det gudlösa pratet och invändningar från en kunskap som bara är kunskap till namnet, gnosis till namnet. Ja, det varnas inledningsvis, avslutningsvis för fel kunskap, fel teologi. Och så nämns det uttryckligen några som pratar blaja helt enkelt. Ett gudlöst prat. De pratar skit. Det här är Mikael Tellbergs moderna översättning. Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Och till dem hör två lärare som heter Hymenaios och Philetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett, har de kommit bort från sanningen och bryter ner för tron för många. De tror inte på en kroppslig uppståndelse. Du uppstår bara andligt. Det betyder att du är en uppståndelsemänniska i nuet. Du väntar dig egentligen ingenting i framtiden, för framtiden är redan här. Den läran tycks några ha drivit, och det här specificeras lite ytterligare i första Timoteusbrevet 4. Där anden säger uttryckligen att under den återstående tiden ska några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar. Till demoners läror, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete. Nu kommer ett påstående som är intressant. Folk som förbjuder äktenskap. Varför förbjuder de äktenskap? Ja, det skulle möjligtvis kunna tolkas till den föregående texten. Är du en uppståndelsemänniska så är du som en ängel. Har inte Jesus sagt att änglar gifter sig inte? Är ni med? Han får ju den frågan av någon som skulle sätta honom på pottkanten. Vem ska den här kvinnan gifta sig med i nästa liv? Och Jesus säger att ja, där gifter man sig inte. Dessutom känner vi till att rörelser som betonade under andra och tredje århundradet just den här teologin att uppståndelsen redan skett, du är en andlig människa. Man drev ett slags könslöst tillstånd. Du är inte man eller kvinna. Äktenskapet behövs egentligen inte. Och det intressanta är att det vi lägger märke till i de här breven, det är att kvinnor har särskilt attraherats av de här vilseledande lärarna. Han säger att de älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det är sådana som nästlar sig in i hemmen och skaffar sig makt över stackars kvinnor som är tyngda av sina synder och drivs alla möjliga nycker. Som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. Det kan man ju beklaga sig över språket, de här stackars kvinnorna som är tyngda av synder. Men notera att det tycks vara så att kvinnor attraheras av en undervisning om att uppståndelsen redan har skett. Att äktenskapet är överflödigt. Och det som bekräftar den uppfattningen, det är när författaren vänder sig till änkorna. Du ska vara över 60 år för att få räknas som en änka och bli försörjd av församlingen. Men det finns en grupp med yngre änkor som är yngre än 60 år. De ska du däremot vägra att godta som änkor. Ty när åtrån vaknar glömmer de Kristus och vill gifta sig och faller under domen att ha brutit sitt första trohetslöfte. Dessutom lär de sig, lyssna nu på honom. Vad håller de på med? De lär sig att lata sig och springa omkring i husen. Och inte bara att lata sig utan också att sladdra, vara nyfikna och tala om otillåtna ting. Jag vill därför att yngre änkor ska gifta om sig, föda barn och sköta sina hus så att man inte talar illa om dem och fienden får sitt tillfälle. Några av dem har redan kommit på avvägar och följt Satan. Här är det en grupp kvinnor som inte vill gifta sig. Och det intressanta är beskrivningen, och här kan man verkligen tycka att ja, det här är verkligen patriarkal beskrivning av kvinnan. Hon sladdrar, hon är nyfiken, hon springer omkring i husen och så vidare. Men om du tittar på de här orden, sladdra, vara nyfiken, tala om otillåtna ting i den grekiska texten, så används det oftast om falska läror. Man drivs av en nyfikenhet, spekulationer, man sladdrar, det vill säga man talar om saker som man egentligen inte bör tala om. Och då, uppenbarligen så har det spridit sig bland kvinnorna. Vad är den konkreta uppmaningen till de här kvinnorna? Ja, de ska gifta sig. Och de ska ta den roll som är så unik i mänskligheten enbart för kvinnor, nämligen att föda barn. Är ni med? Och det kan man tycka är oerhört tillbakasträvande. Trycker ner kvinnor i vissa roller, hon ska vara i hemmet och så vidare. Men jag uppfattar inte egentligen texten så, utan texten
Det blir snarare en uppmaning att bryta loss från det som vilseleder församlingen med felaktig lära, felaktig syn på äktenskapet, felaktig syn på man och kvinna. Bejaka er kvinnlighet, tror jag författaren egentligen säger. Och här måste man ändå ställa sig den här frågan som tycks uppenbar i breven. Varför hade dessa lärare framgång särskilt bland församlingens kvinnor? Är det så, kan ju man fundera på, att kvinnor är mer benägna att förledas än män? Det lät ju så på Paulus. Det var inte mannen som förleddes utan kvinnan. Finns det någonting i kvinnans natur som gör att hon inte lämpar sig för ledarskap därför att hon är mer lätt att förleda? Jag läser moderna teologer som faktiskt hävdar det. Att kvinnor ska inte leda därför att de är inga bra ledare. De kan inte ta tag i tuffa situationer och de kan framförallt inte leda män. Man kan ju också ställa frågan, jag tror inte det på det egentligen det första, men man kan ju ställa en annan fråga, att var det en lära som gav kvinnorna fördelar och som lockade dem? Och det tror jag är mer troligt. Därför att den här läran innebar ju en typ av emancipation, frigörelse för kvinnor. Du frigörs från gamla förtryckande könsroller i det grekisk-romerska samhället och du blir en andlig uppståndelsemänniska, vare sig man eller kvinna. Och det här bejakade naturligtvis kvinna i en helt ny roll i samhället och framförallt församlingen. Och det som för mig talar för att det är det här som är problemet, det är att vi känner till det här från framförallt det andra och tredje århundret i det vi kallar för gnostiska rörelser. De drev, alltså gnosticism kommer från ordet gnosisk kunskap. Man drev en syn på kunskap som gjorde att du kunde bli en rädda, var att bli en andlig människa. Och blev du en andlig människa så blev du vare sig egentligen man eller kvinna. Utan du blev androgyn, könslös. Du blev som änglarna. Och vi känner till att de här rörelserna drog till sig en stor mängd kvinnor. Det här var attraktivt. Kvinnan fick en viktig roll och hon fick viktiga uppgifter i församlingen. Hon agerade som profet och så vidare i flera av de här rörelserna. Och jag undrar, är det inte det som det här i grund och botten handlar om? Det som talar åt det här hållet för mig, eller för det här hållet för min del, det är att notera det här som vi la märke i texten. Betoningen på att det inte var Adam som syndade. Det var inte han som syndade först. Han gjorde det därför att Eva syndade. Detta strider för mig enligt det normala sättet hos Paulus att beskriva Adams roll i syndafallet. Normalt är det han som får skulden. Men nu passar det självklart att betona att det var kvinnan som förleddes. Varför? Jo, därför att en stor grupp av kvinnor har lockats till den här läran i församlingen. De har nästlat sig in i hemmen. Yngre änkor har kommit på avvägar och följt Satan. De springer omkring i husen och talar om otillåtna ting. Sånt som för bort folk från sanningen. Och därför så tror jag att de här texterna måste förstås i sitt sammanhang. För mig är det inte det här att bortförklara en text, utan snarare att försöka förstå en text i sitt historiska och litterära sammanhang. Vi behöver lyssna till texterna rakt av och inte bara läsa Bibeln som en lagbok och plocka verser ur sitt sammanhang utan att förstå egentligen vad de handlar om. Det som stöder för mig vidare den här tanken, det är att kvinnor tycks uppmanas att bejaka sin identitet och roll just som kvinnor i de här breven. Vad läste vi? Hon ska bli räddad genom sitt moderskap.
Jag har läst tämligen många kommentarer och artiklar om den här versen. För mig är god bibeltolkning det som ger en aha-känsla som får pusselbitarna att falla på plats. Många gånger. Ja, just det. Att det här skulle vara en allmän utsaga om kvinnor generellt, att hon blir frälst. Det är ordet frälst som används här. Genom att föda barn. Mycket tveksamt. Att det handlar om Maria. Ja, mycket tveksamt. Däremot så tror jag att det handlar om kvinnor som ska bli räddad från en falsk lära och till slut räddad till evigt liv genom att bejaka sin unika roll som kvinnor. Ordet som används här är teknogonia, ett substantiv. Det finns bara en gång i hela Nya testamentet. Men verbet att föda barn finns vid ett annat tillfälle i hela Nya testamentet. Och det är sant nog, det är samma brev. Nämligen det han säger till de yngre änkorna. Jag vill därför att yngre änkor ska gifta om sig, föda barn. Teknogoneo. Vad drar jag för slutsats utav det här? Ja, det här kan vi hoppa över. Mina slutsatser blir för det första att Paulus tycks inte förbjuda kvinnor att undervisa på grund av kön, utan på grund av vilseledande lära. Notera att innan han tystar kvinnorna i första Timoteusbrevet 2 så har han redan tystat två män. Nämligen i första Timoteusbrevet 18 och 20 så har han överlåtit två ledare i församlingen, som han säger, till Satan. Det vill säga han har tagit ifrån dem deras ledarposition och ställt dem utanför gemenskapen. Hymenaios och Alexandros heter de. Tillämpningen av den här bibeltexten för mig är inte en universell tillämpning oavsett tid och kontext att kvinnor inte får undervisa. Utan tillämpningen är helt enkelt att personer med en vilseledande undervisning, vare sig det handlar om kvinnor eller män, nämns både kvinnor och män i de här texterna, bör inte tillåtas att leda och undervisa i församlingen.